Hörru du Sara,
ja.
Vi har ju faktiskt varit på en ganska viktig tillställning här för några dagar sedan.
Verkligen.
Vill du berätta vart vi var någonstans?
Vi var på ett föräldrakafé i Flen och fick lyssna på en kvinna från med kvinnojouren i Flen som pratade om våld i relationer och unga relationer.
Exakt, precis. Och det var ju på kvinnojouren Malva som ligger i Flen. Och de arbetar ju i Flens kommun.
Ja.
Och just, de har ju olika, de har ju kvinnoboenden, alltså jourboenden, skyddade boenden. Och gör ett otroligt bra arbete, faktiskt.
Verkligen.
Och vi ska försöka få till, det ska ju Maria som hon heter, hon ska komma hit till podden och snacka lite om det här.
Just det.
Snacka om våld i relationer och våld i ungas relationer. Och sen ska vi försöka få till något lite samarbete där också, där jag kan få informera grabbar i hur vi beter oss. Både på nätet och vad ja och nej är. Och att ett nej alltid är ett nej, även om du säger det. Nej ända fram till du säger ja.
Precis.
Så att man verkligen bankar in de där grejerna redan från ganska tidig ålder.
Ja, men det var en otroligt värdefull kväll och en otroligt värdefull kontakt, känner jag. Fantastiskt att få möta Maria.
Så, och vill ni kolla in dem, så heter de ju Kvinnojouren Malva. Och då kan man söka. Vi kan lägga ut lite länkar och sådär också när vi,
absolut,
när vi släpper avsnittet. Så vad händer idag då?
Idag, jag har längtat och väntat och varit så förväntansfull inför det här. För vi har med oss en gäst idag.
Just det.
Ja, vi har med oss fantastiska Linda Örtengren, a.k.a. Nakna eller Nakna coachen.
Nu var du på väg att säga det, Nakna kocken. Välkommen Linda.
Tack så jättemycket. Ja,
varmt välkommen. Vad fantastiskt att ha dig med här.
Och din felsägning. Ja, men jag är ju också utbildad kock i grunden. Så det är inte så långt ifrån ändå.
Men,
ja.
Wow.
Jag började min yrkeskarriär som kock.
Okej.
Okay. Och sen, ja, det är inte så många som vet det. Så min passion är mat och personlig utveckling.
Wow, vilken kombo. Jag älskar den.
Ja,
och nu måste du berätta, hur kom den övergången till?
Jag jobbade lite för mycket inom restaurangbranschen, så jag brände ut mig. Och på min väg tillbaka till livet igen så insåg jag att jag kommer ju inte kunna gå tillbaka och jobba inom restaurang. Så att jag utbildade mig till samtalsterapeut. Så på den vägen. Är det?
Hur länge sedan var det här? Alltså när sadlade du om?
Sadlade om i början av 2000-talet. Så jag har jobbat länge.
Det är 23 år, eller över 20 år i alla fall.
Ja, det är det.
Vad härligt. Och för de som inte känner till dig, så vad är det du jobbar med? Vad gör du?
Ja, vad är det jag gör? Vad gör du egentligen? Jag är ju något så fint som kallas för relationsterapeut. Jag är också intimitetscoach, samtalsterapeut. Så jag jobbar med människor som vill utveckla sitt kärleksliv, sin intimitet, förbättra kommunikationen. Men i relation till någon annan oftast. Man kan också komma själv och få hjälp framåt med de här bitarna. Intimiteten och kommunikationen och njutningen. Kanske lite luddigt, jag vet inte. Men...
Nej, det låter väl ganska greppbart tycker jag.
Verkligen. Och väldigt viktigt det också. Och så här. För jag blir väldigt nyfiken på hur du jobbar. toppar och liksom, vad det innebär att arbeta som coach på det här sättet och terapeut. Hur kan en vanlig arbetsdag se ut?
Mm. Oj, mycket på en gång där. Ja, men jag jobbar ju mestadels online med par i ett coachprogram som heter IKP, som står för intima och kärleksfulla parrelationer. Och de består av 5 sessioner där vi går igenom, vi baserar sessionerna på vad klienterna kommer med för behov. Vad har de kört fast i relationen? Vad är det de vill utveckla? Är det kommunikationen som de har behöver förbättra eller fördjupa? Är det intimiteten eller är det faktiskt så att någonting står i vägen för njutning?
Mm.
Och då kan det handla om att vi samtalar, men det kan också handla om att de får praktiska övningar att göra tillsammans.
Mm.
Det kan vara så att den ena personen har ett så pass stort hinder så att erektionen kanske inte fungerar som det ska. Och då får man praktiska övningar för det också, i att lära sig självvård för sin egen del, att få igång cirkulationen kring könsområdet, eller partnern kan lära sig då att också hjälpa till att få bort spänningar kring könsområdet.
Just det.
Vad härligt, för att vi kan ju faktiskt berätta det. Vi har ju gått 2 av dina kurser.
Ja, precis.
Dels så var det kukmassage,
ja,
och det var yonimassagen.
Ja.
Och vi har tagit oss igenom kukmassagen,
ja,
och är halvvägs igenom yonimassagen.
Ja.
Och syftet med de här är ju mestadels, ska jag säga, att inriktningen på de här är ju, som vi har förstått, att det är att släppa spänningar.
Stämmer.
Så att den är ju inte en rena njutningskurser, inte de 2 i alla fall, utan snarare tvärtom. Man lägger bort njutningen, yes, bara för att försöka slappna av.
Precis så.
Vilket vi också gjorde.
Mm.
Och som man då, som fick kukmassagen som vi har tränat på, så tyckte jag var otroligt häftigt. Och otroligt obekvämt. Att som man dels blir tagen på ett sånt sätt som man kanske inte har gjort förut, och på väldigt känsliga områden.
Mm.
Och när jag menar känsliga områden så är det liksom ljumskar och innanför. Man ska in med fingrarna liksom bakom blygbenet och sånt där.
Ja.
Och där är man ju inte och gräver vanligtvis.
Nej, det är ju väldigt ovanligt.
Ja, gud,
man är inte van vid det alls. Så att jag förstår det.
För det första jag tänkte när vi började titta på, man får ju, du pratar lite grann och man får lite avslappningsövning och sådär innan och hur man ska komma ner. Och sen så är det ju instruktionsvideo.
Mm.
Och det första ordet som dök upp i mitt huvud, det var brock.
Ja.
Och jag tänkte, fan, nu kommer, alltså någonting kommer ju spricka när du sätter igång och klämmer
det
här.
Så det väckte en rädsla.
Ja, men det gjorde det. För att det är så här, man drar ju lite i huden och gräver låter jättekonstigt, men man stretchar åt olika håll.
Ja, men, ja.
Och trycker faktiskt fingrar där man också har lite körtlar och sådana saker.
Ja.
Så där kände jag så här att nu går ju bukhinnan sönder och någonting annat ramlar ut där. Ja. Men man lär sig att slappna av det också.
Kunde du stanna kvar i det som väcktes då i dig?
Ja, lite grann. Men sen har ju jag och Sara då, Sara var ju den som utförde den, har ju ganska, vi har ju en kommunikation, så man stämmer ju också av med, alltså utförare och den som tar emot stämmer ju av med varandra. För det är ju väldigt svårt att justera tryck och sånt om man inte kommunicerar.
Absolut.
För det är ju väldigt individuellt också. Så där var vi, där var det både lugna samtal, tänkte jag säga, och lite mer hispigt.
Ja.
Så att, så.
Ja, men det drar igång en hel del grejer, kan göra. Och det kan vara olika från gång till gång också. Det kan vara olika mycket smärta från gång till gång. Oh, ja. Även fast den ena gången kanske inte känns mycket alls. Mm. Och gången efter så är det, kan man knappast beröra där.
Mm.
Så inkänning, det är väldigt bra övning för resterande relation, alltså relationen i övrigt, att ha den här tydliga kommunikationen med varandra i den här massagen, att få lära sig att lyssna in, också se på ansiktsuttrycket, vad händer i min partner nu, och att lära sig att kommunicera, så här, stopp, sakta ner, vänta.
det som jag kände var ju att det sitter, du har rätt, kände jag också. Det finns, sitter jättemycket spänningar runt just könsområdet.
Ja, gör ju det.
Och inte bara då själva liksom, könet, så att säga, utan hela området, är ju minst lika viktigt.
Oh, ja. Hela kroppen består ju av bindväv,
ja,
fascian, och den finns ju även kring könsområdet.
Mm.
Och ja, det alltså, sätter det sig minnen och spänningar.
Toppen häftigt, det rekommenderar jag, ja, verkligen. Verkligen.
Kul att höra.
Absolut, och jag måste också bara få flika in att jag tyckte att det var en väldigt bra upplevelse som kvinna också, om jag får prata ur det perspektivet. Att där så vet jag att män blir ofta uppmanade att lyssna in din kvinna, känn efter, titta på henne, lyssna och så vidare. Men som kvinna så får man inte så ofta det rådet. Men här fick man verkligen byta roll och få vara den som är inkännande och lyssnar in.
Ja.
Vilket kanske man kan tänka att det är naturligt för en kvinna, men det blir en väldigt naken roll att stå i. Också.
Ja.
Så på det sättet så tyckte jag att det var väldigt givande som givare, ja, också.
Ja, men fint.
Verkligen. Ja. Och sen så vill jag också säga det att du är väldigt duktig i din instruktionsvideo.
Ja,
att påminna om att lyssna in andning, andas tillsammans, kommunicera.
Ja, den.
Precis.
Den. Ja.
Men skulle du vilja berätta lite mer om de här teknikerna och den här metoden, var det kommer ifrån och vad det finns för fördelar med att jobba
ja,
på det
men
här
absolut,
sättet.
Vi ska göra det. Och ja, hur ska jag börja då? Jo, jag var på en kurs för många år sedan. 2015 så gick jag en kurs. En tantrakurs faktiskt. Och som en del i den kursen så fick vi lära oss intim massage, som det då hette. Och där fick jag lära mig det som jag lär ut idag. Men jag har utvecklat det vidare. Jag började jobba, först tränade jag på mina vänner och sen så började jag jobba ganska snart med kroppar. Både personer med fitta och personer med kuk. Och det här är mina ord, men ibland säger jag yoni, ibland säger jag lingam. Lite beroende på vem jag pratar med, vilket sammanhang jag befinner mig i för att det ska fungera. Men kuk, fitta, yoni, lingam. Och när jag jobbade med att släppa på spänningar på de här olika kropparna så gick, ja, eller det var en klient till mig som berättade att han skulle inleda en behandling för att han hade nämligen en krökt penis. Och han skulle gå till en kirurg men som hade ett specifikt program för att försöka få kuken lite rakare. Så att han skulle kunna ha omslutande penetrerande sex. Och då pratar vi inte bara en liten böj som är väl det vanliga, utan då pratar vi liksom 45 graders vinkel, ibland är det svåraste fallet hittills jag sett det är 180 grader.
Oj,
okay. Och den krökningen, den blir svår, ja, det blir svårt att njuta med det, för det finns också en smärta kopplat till den problematiken.
Mm.
Så jag blev headhuntad för att den här kirurgen såg att jag hade kunskap kring att släppa på spänningar kring könsområdet, att få igång cirkulationen och att hjälpa honom med behandlingarna att få kukarna lite mer uträtade. Så där började vårt samarbete under flera år att jobba med Peyronie-patienter, som det heter, inom traditionella vården. Där jag utvecklade något som då hette för modelleringsprogram. Så det här modelleringsprogram jobbade jag då med. Och sen är det det som utvecklades vidare till det som ni har fått lära er idag.
Mm.
Så det är baserat på att hjälpa Peyronie-patienter, men vidareutvecklat till att det ska passa alla som har en kuk. Just för att få igång cirkulationen, för att det blir bättre kompis med sitt könsorgan. Många män har en väldigt orderstyrd kommunikation med sin kuk. Det ska presteras. det ska stå på kommando. Den får heller inte vara hård vid fel tillfälle, så det är på eller av. Så kommunikationen förbättras med den här dagliga stretchrutinen som jag kallar det för idag. Man förlänger njutningen. Jag brukar prata om njutningsenergin som byggs upp vid ett njutningsfullt möte. Om man är så att man har mycket spänningar kring könsområdet, så kan njutningsenergin inte ta större plats i kroppen. Och då kommer njutningsenergin att ta enda vägen ut, och det är via en ejakulation. Så många som ejakulerar snabbt vid njutningsfulla möten, de upplever också att de kan älska längre när de har fått hjälp att släppa på, eller fått hjälp när de har släppt på spänningarna kring könsområdet. Så kommunikationen bättre, erektionen blir ju stadigare då för att cirkulationen blir bättre, och man blir bättre kompis.
Toppen bra.
Så genitalt självförtroende brukar jag prata om också.
Snyggt.
Ja, precis. Snyggt.
Ja.
Men om vi ska nu tänkte jag säga motsatsen, men ja. Motsvarigheten då?
Ja.
För vi har ju gjort halva yoni-massagen också. Mm. Och jag misstänker ju då att motsvarigheten är densamma.
Stämmer.
Men kan du inte bara berätta lite grann om yoni-massagen också, så att vi får in det?
Yoni-massagen, lika så där, terapeutisk intimmassage som syftar till att släppa på spänningarna. Här jobbar man också på insidan, så att man jobbar på insidan av vagina med att trycka, som akupressurtryckningar kan man säga. Det handlar om att, om man nu tror på att känslor och obearbetade händelser sätter sig på cellnivå i kroppen, och att det blir spänningar som sätter sig på olika platser. Precis lika väl som vi får spänningar i nacke och axlar, så sätter vi också spänningar i våra kön. Och när vi som har yoni har mycket spänningar på insidan, det gör att vi heller inte kan känna så mycket vid omslutande penetrerande sex. Vi kanske får svårt att uppnå en orgasm. Vi kanske inte känner någonting. Vi kanske kissar väldigt ofta, väldigt lite, för att det finns spänningar som gör att också urinblåsan blir påverkad av det. Så att vi tror att vi är kissnödiga ofta. Så det här fick jag hjälp med. Jag för egen del pratade med en väninna för många, många år sedan, där hon berättade för mig att nej, men det här med kondom, det funkade inte så bra för henne, för att hon tyckte att det kändes så himla mycket. Det var som att ha regnkläder på sig. Och jag bara, va? Vadå känner? Vadå känner du någonting när du har sex? Jag känner jättemycket. Men jag sa, jag kände ingenting. Så det samtalet som jag hade med min väninna ledde till att jag började efterforska och fick reda på att det då fanns någonting som hette terapeutisk intimmassage. Okay. Så att jag gick själv på behandling för att ta reda på om jag kunde börja känna mer. Och som en bonus för det gjorde att jag var inte kissnödig lika på samma sätt som tidigare. Så att de spänningarna började släppa, och jag fick en mer flödande, ökad kontakt, ökad känsel och förlängd och ökad njutning. Och jag kallar det, nu när jag jobbar med det här så pratar jag om fluffig fitta.
Berätta mer.
Berätta gärna mer, precis.
Det är ju en levande, flödande, spänningsfri fitta som har fått hjälp att släppa på spänningar. Antingen om man har jobbat på egen hand med yoniägg kanske till exempel, eller med en stav som man känner är fin för en, att släppa då på spänningar genom att trycka på punkter. Eller att man får hjälp av någon annan då som i närvaro hjälper till att trycka bort spänningar som ni har fått prova på nu det här. Ja, jag jobbade med ett par här för ett tag sedan som har varit tillsammans i 36 år där hon aldrig har haft hon har aldrig kunnat njuta av omslutande penetrerande sex.
Okay.
Och när de har ägnat sig åt dagligen, nästan dagligen, Johnny Massage, så hörde de av sig till mig och hon berättade att hon hade fått sin första njutningsfulla orgasm via omslutande penetrerande sex. Så att hon var så lycklig över att hon kunde känna njutning på det sättet.
Gud, fint.
Ja, så fint. Så fint.
Verkligen.
Så att i stunden är det ju inte så skönt. Det kan vara ganska smärtsamt. Det kan också komma upp känslor i stunden när det släpper på det som har suttit fast i vävnaden. Men njutningen breddas, fördjupas, höjs. Så att det är en investering också att göra då för att i förlängningen få ökat njutning.
Verkligen. Och som sagt, vi rekommenderar ju de här kurserna varmt.
Ja, gud, ja, det var jätte... Och kan man göra de här på... Vi gjorde det ju online.
Ja.
Kan man komma till dig?
Man kan komma till mig som par. Jag har ju privata tantralektioner där jag guidar de paren som kommer i olika övningar utifrån parets behov. Så då kan jag absolut lära ut på plats. Så får de praktisera på egen hand.
Sen är det ju en grej också som vi kan prata om i det här, och det har ju lite med lagstiftningen i Sverige att göra. Och det är ju tyvärr så att man får ju inte ge behandlingar.
Jo.
Man får ge behandlingar.
Ja, och man får inte köpa.
Man får inte köpa, precis. För att
vi har en sexköpslag i Sverige som säger att man får sälja den här typen av tjänster med beröring av könsorgan, men man får inte köpa tjänster som har med beröring av könsorgan att göra.
Så även om du då faktiskt är en terapeutisk massage, så får man inte praktisera det, kan man säga. Eller du får inte, du kan praktisera, men du får inte köpa det, så du kan inte ha någon verksamhet, kan man säga då.
Jag kan ha verksamhet och jag kan betala skatt för det, och skattemyndigheten vill ha moms för de här behandlingarna, men nej, det är olagligt att köpa.
Okay.
Men det är inte olagligt om man kommer som par, för då är det utbildning.
Just det.
Och därav också att man kan köpa det som videoinstruktion på nätet. Det är inte heller olagligt. För att det är utbildning.
Man tänker ju ändå liksom, det är ju någonting som är bra för kroppen.
Oh ja.
Och det är terapeutiskt. Ja. Och det var ju verkligen liksom snyggt och klint. Och jag tänker så här, om jag betalar när jag har varit hos gynekologen. Är inte det samma sak då?
Ja, men då har du en läkare.
Ja.
Och jag är kroppsterapeut och samtalsterapeut. Och jag har inte den behörigheten.
Så det är det som...
Med lagstiftningen som vi har idag.
Du har garanterat häftigare utbildning kanske i just själva utförandet.
Ja, kanske.
Men du har inte behörigheten.
Nej, jag har inte behörigheten. Att...
Det är ganska galet, kan man tycka.
Eller jag har behörigheten att utföra det, men inte för att någon ska få köpa det.
Ja, men precis. Precis.
Och det spelar ingen roll om du har en kuk eller fitta och köper den här massagen. Men det är fortfarande, du vet, det är grå, gråskala det här. För det är ju terapeutiskt.
Ja, men det är det jag tänker också.
Ja, superintressant ämne. Det kan man säkert diskutera hur länge som helst. Och speciellt så här, hur det kan vara så 2023 också, att det är galet. Men vi rekommenderar verkligen de här kurserna. De finns ju på Tantraakademin.
Stämmer,
kan man gå in
det.
Och så kan man, och där har vi en massa andra kurser också.
Ja.
Och föreläsningar.
Och föreläsningar.
Kan du inte berätta?
Jag har en föreläsning där jag pratar om fontänorgasmer. Det diskuteras fortfarande om det fenomenet ens existerar. Det har forskats på det. Och den senaste forskningen jag såg handlade om att man har kommit fram till att det är urin. Men nej, det tror jag inte ett dugg på. Jag tror att det kan finnas spår av urin i den ejakulationsvätskan som kan komma. Men inte att det är bara urin. Det köper jag inte.
Nej, det köper vi inte.
Nej, så det pratar jag om. Vad pratar jag mer om? Jag pratar om Johnny Massage. Det finns en gratis föreläsning om Johnny Massage. Att jag vill berätta att det här finns. Och det är. Och sen så finns den dagliga stretchrutinen där på hemsidan, så att man kan lära sig göra den för sin egen del. Eller om man vill lära sig att utföra den på någon annan. Och så gör ni massagen. Så där jag guidar igenom hela processen.
Superfint. in och kika där. Jag skulle vilja gå tillbaka lite till det arbetet som du gör dagligen. Mm. Och, för jag har en fråga som jag tror att våra lyssnare också är intresserade av.
Ja.
Och det är, vad är den vanligaste anledningen till att par kommer till dig?
Mm. Tack för den frågan. Den vanligaste anledningen är nog, skulle jag säga, att man vill olika mycket.
Mm. Mm. Vad intressant.
Mm.
Och vad gör man då om man vill olika mycket?
Ja, då... Och om man nu vill ha en förändring i det, för det, det är ju A och O, för det kan ju vara så att man är nöjd med att man vill olika mycket.
Mm. Mm.
Alltså det är som det är.
Mm.
Men om man vill ha en förändring i det, ja men då kan vi ju börja titta på vad är det som gör att vi vill ha olika mycket sex?
Mm.
Och vad njuter vi av?
Mm.
Och varför har vi sex?
Mm.
Att det är så olika. Varför vi väljer att ha sex. Och för en del så är det inte prio. Och för andra så är det väldigt prioriterat.
Mm. Mm.
Och en del säger att det har med ens anknytningsmönster att göra. Mm. På vilket sätt vi har sex. Mm. Så att det här grundar sig i barndomen. Mm. Beroende på vilken anknytning vi har.
Mm. Mm.
Så, ja, att prata om det. Mm. Få en plan, hemuppgifter.
Mm.
Just.
Vi älskar hemuppgifter.
Ja, ja. Det är så himla bra med hemuppgifter. Ja,
PDF-kungarna sitter och tänkte säga.
Men det är det. Men det kan också vara andra saker som står i vägen.
Mm.
Det kan faktiskt vara hälsan som gör att det, man är väldigt stressad kanske i en period i livet. Det är mycket på jobbet. Och då när kroppen är stressad, då vill liksom inte njutningssystemet koppla på. Det är inte det som är prioriterat just då, utan då är det mera återhämtning och vila som kanske står högst på listan.
Mm.
Och det här reglerar ju kroppen på egen hand, för sen när vi är lediga och åker på semester, ja men då finns pirret och lusten där igen.
Just det.
Är det samkönade par, är det kvinna, man eller är det både och? Som kommer till dig.
Mm. Mest man-kvinna.
Mm.
Mm. Men jag har inte bara monogama, utan jag jobbar också med personer som är flersamma.
Mm.
Mm.
Kan vi prata lite om det fenomenet?
Ja, kan vi göra. Vill du, vad ska vi prata om?
Nej, men vi kan, dels så, jag tror att lyssnare tycker att det är intressant.
Mm.
Och det är ingenting som man kanske pratar om i sin relation.
Mm.
Och sen att vi kan prata om dels skillnaden på polygami, alltså att man är polyamoröst för att man lever i en relation eller att man latchar eller att man liksom eller har öppet förhållande.
Ja, just det.
Det är ju olika skillnader där.
Ja.
Kan du dra det lite fort, du som är expert i ämnet?
Nej, kan inte det.
Ja, det kan inte det.
För att jag tänker att det generellt kanske man kan säga att polyamori handlar om att jag har relationer med flera personer. Men det kan också se olika ut i olika relationer. Så även om jag relaterar till 2-3 personer så kanske min uppgörelse eller min överenskommelse ser ut på ett sätt med en av de personerna och ser helt annorlunda ut med de andra.
Mm.
Så att jag har svårt att säga att så här ser det ut om man är polyamorös och man lever flersamt.
Mm.
Men vad jag har sett och upplevt är ju vikten av kommunikation.
Just.
Tydliga ramar, vad är viktigt för mig, mina behov, kan jag uttrycka det? Hur ser ramarna ut för det vi vill ha tillsammans?
Mm.
Och en del är också relationsanarkister och då vill man inte ha en etikett på det man har överhuvudtaget. Utan då handlar det om att då har vi en tidsram, det är tid vi spenderar tillsammans.
Just det. Ja.
Och utan definition.
Mm, mm. Kanske en konstig fråga, men jag undrar, de polyamorösa relationer, kommer de med samma frågor till dig som monogama relationer, eller skiljer det sig på något sätt?
Nej, det skiljer sig inte speciellt mycket, utan det är själva relationsformen som ser annorlunda ut. Men behoven är fortfarande de samma och vi ställs inför saker som gör att men vi har svårt att relatera, alltså svårt att vara i kontakt med sig själv. uppstår konflikter och irritation. Och, så att, nej, det är samma, ska jag säga.
Mm. Och det nyckeln är som både vi och du och alla som jobbar med relationer i någon sorts terapi eller coaching, och som alla redan vet, men det är ju kommunikation i en av de viktigaste sakerna i en relation. Och speciellt när det gäller såna här konstellationer också. Mm. Då är det verkligen så här, prata. För att i en sån konstellation så kan det också hända att någon känner sig exkluderad. Och så. För där börjar man jonglera med lite andra saker. Sen finns det ju vissa som lever, alltså att de lever i en relation där känslorna är påkopplade. Mm. Alltså man älskar flera eller man är förälskad i flera. Och sen finns det de som kanske bara har sexet tillsammans, till exempel, och sådär. Men oavsett så har vi de här basbehoven att även om vi är fria i sexet och det, så vill du ändå bli sedd och ingå i sammanhanget och inte bli exkluderad och inte liksom att någon annan springer före och sånt där. Mm. Så att det tror jag är väldigt, väldigt viktigt i just sådana där konstellationer.
Mm. Men kanske också fråga om man är intresserad. Men hur relaterar ni? Hur ser det ut för er? Mm. Att inte ha en förutfattad bild om hur det ser ut. För jag har ingen aning. Inte ens om jag jobbar med ett par, en man, kvinna som kommer till mig. Jag har ingen aning om hur de relaterar till varandra. Mm. Så jag försöker att vara så fri som möjligt i... Jag vet inte hur de har det.
Nej, just det. Det är ju väldigt individuellt.
Väldigt. Mm. Mm.
Vi slängde ut lite frågor på våran story på Instagram idag.
Ja.
Jag tänkte att vi kan ta några stycken bara.
Ja.
Vill du göra det? Nu har inte jag laddat fram det, men jag ska fippla fram här på min Instagram.
Ja.
Mm-hmm. Och då slängde vi ut en story där vi frågade just så här, eller vi snackade och sa vi ikväll ska vi spela in med Linda Örtengren. Och då har du ju ramlat in frågor såklart.
Det är superkul.
Och då har vi en fråga här som är... Är du beredd?
Ja, jag är beredd. Så får vi se när du har ställt frågan hur det känns.
Har du några tips för hur man håller gnistan vid liv under småbarnsåren?
Åh, den fina.
Det måste vara ganska klassisk.
Ja. Ja. Ja, jag har tips för hur man håller gnistan vid liv vid småbarnsåren. Boka in tid. Se till att ha barnvakt. Ha tid för varandra. Uppskatta varandra, se varandra, ha mindre skärmtid, boka in dejter, avgörande. Och att försöka se varandra som människor och inte bara föräldrar. För mycket är ju ett pussel att försöka få ihop med tid, och det ska hämtas, lämnas, och det är förkylningar och det är kanske magsjuka och det är... Ja. Mm. Ja, det är tuffa år. Mm. Men att prioritera sig själv och varandra. Mm. Att ta sig den tiden. Avgörande. Jag vet ett par som jag jobbade med som... De fick liksom inte tid. Inte fast de hade en intention att de ville avsätta tid för att kunna mötas. Kanske bara sitta ner och prata en stund. Mm. Så den enda lösningen vi kom fram till i deras fall, det var... Att de gick och la sig med barnen, de sov några timmar, sen ställde de klockan. Så ringde klockan mitt i natten.
Okay.
Och då fick de sin tid.
Ja.
Ja, lite tröttare, men ändå tid tillsammans.
Mm.
Ja.
Så det var deras lösning.
Kreativt.
Ja, kreativt.
Måste jag säga.
Vill man så kan man hitta sätt.
Verkligen. Mm. Verkligen. Men varför är det så? Det har ju vi också märkt att det är också en vanlig frågeställning. Hur hittar vi intimitet? Tillbaka till intimiteten.
Mm.
Varför tror du att den liksom tenderar att försvinna först eller ganska snabbt när det är så att man börjar uppleva utmaningar i sin relation?
Mm.
Varför är det just den som...
Jag tror att den ligger längre ner på behovslistan. Jag tror att basbehoven går före när det är saker som händer i livet.
Mm.
Så njutning kommer, men kroppen, som jag sa, stress, Kroppen kan inte gå in i njutning när det är stressigt. Går inte. Blodet blir ingen genomströmning. Det blir ingen erektion. Det fungerar inte.
Nej.
Men sen tror jag också att intimitet, det är så här, men vad är intimitet?
Ja, just det.
Har vi olika sätt att se på vad intimitet är?
Mm.
Ja, för det vet jag. Vi hade, för någon månad sedan tror jag, så pratade vi om det i kommentarsfältet på våran Instagram. Och det var superbra. Just när vi, jag kommer inte ihåg vad det var, vi skrev något tips. Eller, nej, vi pratade att vi skulle prata med varandra eller någonting sånt. Jag kommer inte ihåg.
Vi la ut en reel där vi sa att det finns en rekommendation om visst antal timmars intimitet per vecka.
Ja.
Och där kom du med den här fantastiska frågan, men vilken sorts intimitet är det vi pratar om då? Och vilket vi inte hade förtydligat i den reelen.
Mm.
Att just då så pratade vi om fysisk närhet och den sortens intimitet. Men det finns ju massa olika former av intimitet.
Ja.
Skulle du vilja prata, alltså berätta lite om vilka...
Ja, absolut. Ja, jag brukar prata om att det finns förmodligen många fler sätt att vara, uppleva intimitet på. Men jag brukar prata om den mentala, intellektuella intimiteten, där vi faktiskt kommunicerar med varandra och säger, men vad längtar du efter? Vi är intresserade av varandra och vill förstå hur det är för den andra personen.
Mm.
Och sen har vi den känslomässiga intimiteten. Att kunna visa oss sårbara, att ta del av våran partner. Vad är det som händer känslomässigt i dig? Kan du visa dig för mig? Vågar du det?
Mm.
Den känslomässiga intimiteten. Och så har vi den fysiska intimiteten som innefattar beröring och njutning och kanske sex.
Mm.
Men om man inte har den mentala intimiteten och inte den känslomässiga intimiteten, så kan det vara svårt att bara ha den fysiska intimiteten.
Mm.
För en del så är det inte det ett problem. Men för många så kan det upplevas som att det blir något som saknas. Mm. Om det bara blir en fysisk intimitet. Mm. Så när par kommer till mig och vill olika mycket, så tittar vi mycket på deras intimitet. Och vad det betyder för dem och hur de upplever intimitet.
Mm.
Och är det något som saknas där? Ja, för den ena kanske det är den fysiska intimiteten. Mm. Men för den andra så kanske det är den känslomässiga intimiteten.
Mm.
Och där den känslomässiga eller mentala intimiteten inte finns, men den personen kan ha svårt att hoppa direkt till den fysiska.
Mm.
Så att börja bygga, vi pratar med varandra, vi känner tillsammans, och sen så kan vi se vad kropparna vill ska hända.
Mm.
Så det hänger ihop.
Tror du att det oftast missuppfattas, eller att så här, att föreställningen om vad intimitet är att intimitet är sex och beröring?
Ja.
Att det inte finns något annat?
Mm.
Att det är synonymt med intimitet?
Mm.
Och att folk inte tänker på att du kan få intimitet. Att vara intim betyder ju också att du är sårbar och öppnar dig.
Mm.
Du har en intim stund med någon, betyder ju inte att i regel att ni har sex.
Nej.
Utan du kan ju sitta och ha ett jättefint samtal som är jätteintimt. Det betyder att du släpper någon nära in på dig.
Ja, jag visar mig. Jag vågar visa mig.
Exakt, precis.
Med allt som är jag.
Mm.
Tankar, känslor, vad som händer i kroppen.
Det är därför det heter intimitet.
Ja.
Det är ju min intimitet som jag visar för dig.
Mm.
Och som jag släpper in dig i.
Mm.
Så det är nog viktigt för folk att veta. Mm. Och som du säger, att de matchar.
Ja.
Det är nästan lite dialekter på kärleksspråket, kan man säga då. Fast bara intimiteten.
Ja.
Det är ju ett eget kärleksspråk. Men det här är ju två dialekter i kärleksspråket.
Ja.
Den mentala, intellektuella och den fysiska intimiteten.
Mm.
Där är det också så här, okej, men vad är intimitet för dig?
Ja.
Frågan.
Mm.
Då kanske man, återigen, kommunikationen.
Ja.
Prata.
Och intimitet på engelska. Intimacy.
Mm.
Intimacy. Det är så vackert.
Mind
jag har lite gåshud nu här.
Ja, men det står, jag har ju hår på hela kroppen, så det är på ryggen här, axlarna och inte på huvudet, för det har jag knappt något hår. Ja, det där är så bra. Ja. Into me see. Skriv ner det där. Jag ska tatuera det på underarmen imorgon.
Och för mig så är det som är intimitet. Mm. Att våga visa mig i allt som är jag.
Mm.
I min längtan, i min lust, i min sorg, i mitt motstånd, i min irritation, kan jag visa mig i det och bli mottagen i det?
Mm.
Ja, fan, det är intimitet.
Verkligen.
Och det kan man behöva öva på. För det har vi nog förmodligen fått få öva lite för lite på.
Ja, nämligen.
Ja.
Det tror jag absolut. Och också öva på att... Jag vet att du pratar mycket om det, Sara, med dina klienter som du har, alltså dina singelklienter, vad ska man kalla, soloklienter.
Mm, mm, mm.
Just att bli mött i sin känsla, men inte bli liksom fixad eller bli så. Och då ditt exempel som du tog, du la ut någon reel här för några dagar sedan, ditt exempel var kvinna man. Och då, vad menar hon när hon säger att hon vill bli mött?
Ja.
Och det är just det.
Men precis, att för jag funderade också länge på det. För jag hade en sån önskan. Men jag vill bli mött i min känsla. Och, men sen när mottagaren av det budskapet då försökte fråga, men vad menar du med det egentligen? Vad är det du vill ha? Ska jag hämta te eller ska jag hålla om? Eller ska jag bara vara här? Vill du vara i fred? Och jag kunde inte sätta fingret på det. Men så läste jag runt och liksom, ja, men hittade ledtrådar. Och för mig så handlade det väldigt mycket om det här med att men acceptera mig i den känslan där vart jag befinner mig.
Ja.
Försök älska mig där.
Ja.
I närvaro, i kärlek, i omsorg, i den känslan. För... men jag tror att det fantastiska med, jag brukar prata om den maskulina och feminina energin, att den maskulina är fantastisk på det sättet att den är lösningsorienterad och den kan ordna saker och det finns ett fokus och det finns ett mål och det finns drivkraft framåt. Men i just det här, den situationen där jag upplever en känsla, så vill jag bara ha tryggheten att få uppleva den känslan.
Mm.
Och nu har jag ingen aning om vart det här började eller vart det tog vägen. För nu gick jag så mycket in i det här.
Helt okej. Ja, det var fint i alla fall. Du går in i det med känsla.
Men så det... Och det jag skulle komma till, det var att eftersom att det tog så lång tid för mig som hade det behovet att sätta fingret på det här, att jag tror att det behövs också kommuniceras.
Ja.
Och... där att det finns ett värde i att våga skilja på de här polariteterna. Att jag vill bli mött med dig på andra sidan av den här skalan av polariteter mellan feminin och maskulin energi. Jag vill inte att vi ska vara samma, jag vill inte att vi ska vara likadana, utan jag vill få vara... Alltså jag vill få förkroppsliga den här polariteten. Men då behöver jag dig på andra sidan, för annars blir det obalans.
Mm.
Mm.
Ja. Upplever du att det finns en förmåga att kunna välja att gå in och ur de olika delarna?
Absolut.
Ja.
Så upplever jag det. Jag upplever att, eller min bild och det vi talar utifrån är ju att vi alla har de här maskulina och feminina energierna och vi använder oss av dem olika mycket i olika situationer. Och att som individer så är det jätteviktigt att ha en inre balans mellan de här energierna. Men när vi går in i en relation så har vi möjlighet att skapa spänning och attraktion genom att tillåta oss att röra oss mer mot den ena polen medan den andra rör sig mot den andra. Men där upplever jag att det finns ett arbete att göra med att både medvetandegöra vad de här energierna, hur de kan ta sig uttryck i en människas liv och i en relation, men också att där har vi ett samhälle kanske som uppmuntrar uttryck av den ena energin mer än den andra. Och därför så behöver vi lyfta, i det här fallet då, den feminina energin och prata om det och värdet i det receptiva, det mottagliga, expanderande och kreativa. Och sätta värde på de uttrycken och de kvaliteterna. Lite så.
Lite så.
Lite så. Tack. Lite så.
Otroligt uttrycksfullt av dig.
Ja.
Väldigt auditiv.
Ja.
I den feminina energin.
Ja, ja, mycket. Och det här är ju personifierat, den feminina energin.
Mm.
Hur den tar sig uttryck.
Mm.
Genom att vara flödande. Mm. Den är liksom som hela havet som är i rörelse. Och jag brukar beskriva att den maskulina energin, det är liksom, det är båten med en styrning över det här havet. Och det kan vara stormigt ibland och det kan vara lugnt ibland. Men båten har riktning, den vet. Så här, dit ska vi.
Wow. Mm. Tack. Ja. Otroligt vackert. Jag älskade det. Och kommer använda den bilden väldigt mycket för mig själv. Jättefint.
Ja, väldigt, väldigt visuellt.
Ja, väldigt visuellt. Och en annan del, för jag har haft väldigt mycket funderingar i stort sett hela mitt liv om vad som är manligt, kvinnligt, feminint, maskulint, yin och yang.
Mm.
Så först när jag fick de här bilderna så gav det mig en djupare förståelse på ett annat sätt. Så en annan bild som har hjälpt mig, det är att det feminina är vattnet i en flod. Medans flodbanken, det som håller floden och styr den neråt genom dalen, det är det maskulina.
Exakt.
Så att först då så såg jag. Ja. Och det var väldigt hjälpsamt.
Det här är så sjukt.
Berätta, vad hände?
Nu kommer du uppvaknande här.
Det är precis exakt den här bilden som du beskriver.
Mm.
Fick jag för någon vecka sedan.
Ja.
Va, sådär. Exakt den bilden.
Vad härligt.
Ja. Tack så mycket, det var det jag ville säga.
Ja.
Det är därför jag går igenom ett litet inre uppvaknande här på sidan.
Fint att få vara med i den processen, tycker jag.
Tack. Och jag tycker det är en så fin beskrivning också för så här. Att om vi lägger för mycket vikt vid att lyfta den feminina energin och inte har den maskulina liksom omslutande eller kanalen, då blir det en sjö och då står det still.
Det flyter ut.
Ja, precis. Det händer ingenting.
Nej.
Och därför så behöver vi liksom fortfarande den maskulina energin för att få riktning, för att det ska hända någonting, för att den här potentialen ska...
Balansen.
Balansen.
Ja, yin och yang.
Ja, exakt.
Ja, jösses, säger jag. Jag har aldrig hört bättre beskrivningar, tror jag, på det här.
Vad händer i dig när du hör det här?
Jag tycker det är så fint beskrivet. Och också så vill jag så här sticka in en, inte förstöra det här fina, men till er lyssnare då, bara som kanske inte har så stor koll på det här, så är det alltså inte det här med, när vi pratar om feminina och maskulina energier, så har det ingenting med könsidentiteter att göra, eller könsroller. Mm. Så vi vill bara säga det, att när vi säger kvinna, man, så är det alltså energier. Och det kan ju finnas i alla, oavsett hur man är född och vad man identifierar sig.
Ja.
Utan det är bara rena energier. Och som du sa, yin och yang.
Mm.
Och man försöker hitta balans i det där.
Verkligen.
Och jag försöker nog mångt och mycket när jag undervisar och lär ut den här typen av daglig stretchrutin eller yoni-massage. Det är inte säkert bara för att man har en yoni att man identifierar sig som kvinna.
Nej,
eller att man har en kuk att man identifierar sig som man.
Nej.
Exakt.
Vi är födda med olika könsorgan.
Mm.
Och det är de vi jobbar med i det här.
Eller,
som en del i att gå framåt.
Men det är superfint. Och det handlar om att skapa polaritet. Alltså att en plus och en minus.
Mm.
Och minus är inte negativ bara för att den är minus.
Alltså, nej, verkligen.
Det är en negativ pol, men det är inte, det är två poler som dras mot varandra och skapar en perfekt balans.
Ja, verkligen. Men Linda, jag tycker att du är en fantastisk människa och person.
Tack.
Jag tycker att du är så intressant. Och därför så skulle jag vilja ställa en fråga som jag inte har skrivit upp och inte förberett. Men jag undrar så här. Om du fick prata om vad du ville, ett ämne, vad hade du velat prata om då just nu?
Mm, vilken bra fråga. Kan vi inte prata om tantra?
Jo, tack.
Jo. Eller jag menar, det går bra.
Ja, tack, hemskt gärna.
Vad vet vi om tantra? Vad vet ni om tantra?
Vi... Jag... Ja, förlåt. Kör du först. Så får vi se ifall jag matchar, tänkte jag säga.
Men jag har haft en bild av tantra.
Mm-hmm.
Som var väldigt... mycket titta i ögonen, hålla handen, alltså att det var väldigt mycket övningar,
mm,
och att jag trodde att det var det som var tantra.
Ja.
Och sen så ramlade jag över en bok där det pratades om man säger den tantriska närheten,
mm,
grundad på liksom att där hade vi olika nivåer utav kärlek. Det fanns liksom vänligheten som en grund och sen så tilliten eller förtroendet som liksom ett nästa steg och sen så den här amorösa kärleken eller vad de nu pratade om som liksom var att det var en trestegsraket,
mm,
och då var jag så här: wow, det här låter häftigt, mm, för om jag får börja där, mm, då kan jag känna att liksom de här övningarna blir otroligt intressanta,
mm,
men att sitta och titta varandra i ögonen för sakens skull,
mm,
det var ingenting som liksom, mm, väckte någonting i mig.
Nej.
Så där befinner jag mig.
Ja, det är där vi är.
Jag kan bara fylla
i. Ja. Vi har plockat vissa saker, mm, därifrån och vissa saker som är rent vettiga ändå,
mm,
det här med bevara vänligheten i allt, mm, ni gör till exempel, det tycker, mm, jag ju så här, det ska man ju uppfostra folk, mm, barn med,
mm,
men det säger vi även till klienter så här, bevara, mm, vänligheten och viljan,
ja,
att hjälpa varandra,
mm,
så att, men du får jättegärna fylla i resten, ah, åt oss så här, vi har,
ja,
tre timmar till så här. Ja, precis.
Nej, och jag är ingen expert, långt ifrån. Men, mm, däremot så skulle jag nog vilja påstå att jag, ja, men jag försöker i mångt och mycket att vara, leva tantriskt.
Mm.
Det har ingenting med sex att göra. Sorry, men...
Det är ju den vanligaste föreställningen, ja, när folk hör tantra. Då tänker, mm, de ju direkt sex,
mm,
gärna i en stor hög.
Ja,
på en kursgård någonstans.
Just det.
Så, ja. Det är den bilden folk har. Ja. Eller jag tror det i alla fall. Det här kanske generaliserar,
ja,
också. Men jag...
Det tantrafestivalen, mm, på Ängsbacka.
Ja, ja, precis.
Satt, mm, inte bara covid på kartan utan också tantra på kartan.
Ja, verkligen.
Mm. Men tantra, jag skulle säga så här, tantra är ingenting man gör. Tantra är någonting man är.
Mm. Säger jag mer.
Wow. Tantra är inget man gör, tantra är någonting man är. Och det här är säkert inte bara min definition, men det är verkligen.
Mm.
Det handlar inte om att göra saker på rätt sätt. Det handlar om ni har hört talas om mindfulness,
mm,
medveten närvaro, så är tantra medveten närvaro.
Mm.
I det jag gör, pratar med er, kan jag vara närvarande till det som händer i den här stunden? Eller sitter jag och tänker på hur skönt det ska bli efter det här är över och vad jag ska äta och göra då?
Mm.
Det är inte så tantriskt. Utan att vara nyfiken på hur vill det här samtalet utvecklas?
Mm.
Jag har ingen aning. Vi har ramarna för det. Vi ska träffas här. Vi ska prata. Men innanför de här ramarna så kan egentligen vad som helst sägas.
Mm.
Och likaså i ett möte med en annan människa. Mm. Vi kanske har satt ramar för att vi ska mötas, vi vill träffas, men vi får se.
Mm.
Att inte ha så förutfattade meningar eller förutbestämda, mm, meningar om vad det är som ska hända.
Mm.
Så tantra för mig är mindfulness, men där det också kan ingå sex.
Mm.
För mindfulness inkluderar inte den delen.
Just.
Men sexbiten är ju ganska liten i, mm, förhållande till storleken av vad tantra kan vara.
Mm.
Jag brukar beskriva det som att du kan stoppa in tvätt i tvättmaskinen på tantriskt sätt.
Mm.
Och det betyder att du gör det med närvaro. Du kanske till och med hinner känna hur det känns i handen när du stoppar in den här tvätten i tvättmaskinen.
Mm.
Du tänker inte på vad du ska laga till middag. Du är där. Du stoppar in tvätt i tvättmaskinen. Tantra.
Älskar det.
Ja.
Det är så bra.
Okej, okay, så man ska, om jag ska säga, sätta ihop två ord då.
Ja.
Tantriskt sex.
Ja.
Vad är definitionen av det då?
Mm. Vi går tillbaka till att titta vad ordet tantra betyder.
Mm.
Uppleva och utvidga.
Mm. Yes.
Någon gång i tiden så uppfann man att ja, men om jag sitter och tittar på den här blomman i meditation så kommer jag att uppleva blomman och jag kommer utvidga mitt medvetande.
Mm.
Men det blev förstås förmodligen väldigt tråkigt att sitta och titta på en blomma eller ett ljus. Mm. Så man kom på att man kanske kan titta på en människa istället. Mm. Så vad händer om jag tittar på en människa i ett meditativt tillstånd?
Mm.
Jo, men jag kanske också kan uppleva stunden och utvidga mitt medvetande.
Mm.
Och vad händer då om vi tar den närvaron som har uppstått när jag har mediterat på blomman in i det sexuella mötet? Kan jag uppleva stunden för vad den är? Och bli mitt medvetande utvidgat?
Mm.
Kommer jag i större kontakt med kärlek? Kommer jag i större kontakt med min partner? Kommer jag i större kontakt med livet? Så tantra för mig beskriver också livskraften som vi har i oss. Och det kan ju också vara då den sexuella kraften. Det är egentligen samma sak. Ja. Så närvaro är väl sammanfattningen om vad så tantriskt sex är.
Ja, det är så.
För att om det är så att du skulle se ett par ha sex, så det här paret har vanligt mugglarsex medan det här andra paret kanske har tantriskt sex. Utifrån sett kanske det ser precis likadant ut. Mm. Men det är upplevelsen av de som utövar det, de som är i mötet, som skiljer det åt.
Mm.
För okay. Det behöver inte bara vara titta i ögonen och nu ska det vara så lugnt och fint. Utan det kan vara hett också.
Mm.
Men det är närvaron som gör.
Närvaro i stunden.
Närvaro i stunden.
Ja.
Och inte ha ett mål. Vi ska ingenstans.
Mm. Just det. Just det.
Vi börjar inte,
ser man ju redan någon annanstans när man börjar.
Vi ska jaga, vi ska dit. Jag pratar ofta om ABC-sex. Vi vet precis vad vi ska beröra för att få den andra till att känna någonting som leder vidare till nästa steg. Mm. Och sen så når vi klimax. Gärna tillsammans. Mm. Men det blir ju rätt tråkigt efter ett tag. Och det är då man ofta vill ha nya sexställningar och tips på hur man ska hotta upp sexlivet. Men ägnar man sig åt tantra så blir det aldrig tråkigt. Det är aldrig tråkigt. Det är nytt varje gång.
Nämligen.
Ja.
Men om vi säger nu då, ponera att jag har en relation.
Ja.
Jag lyssnar på den här podden.
Wow.
Och hör det här
ja.
Och bara wow, jag vill testa tantra med min partner. Hur går jag tillväga för att introducera det här ämnet? Mm. Hur liksom, öppnar jag upp den dörren?
Mm. Bästa rekommendationen jag har är att åka på en parkurs i tantra.
Mm.
Att prova på. Eller åka på en tantrafestivalen för den delen.
Mm.
Att gå på olika workshops. För där på tantrafestivalen så är det som ett smörgåsbord med utbud från tantralärare som kommer världen över. Där man kan ta del av någon, kanske hitta någon person som man känner tillit till eller faller för.
Mm.
Jag tycker att det viktigaste är ju att man gillar den kursledaren.
Mm.
Det är det allra viktigaste. För ja. Men tantra, åka på kurs, åka på festival, läsa, komma till mig.
Mm.
Har du någon rekommendation? Jag och Sara ska på kurs i april, som vi har glömt bort vad den heter. Den heter Garanterat njutningsfulla relationer eller liknande.
Mm.
Hos, herregud vad dålig är på namnet, du känner dem.
Jag är det.
Paret.
Ja.
Som
Paula.
Och Kalle va? Nej.
Jaha, Kalle och Jenny.
Ja, ja där.
Ja. Det finns ju ett antal som håller parkurser. Ja.
Vi ska på parkurs där i april.
Härligt.
Mm.
För vi tyckte att den är rätt bra.
Ja.
Men där var det, alltså det är tantriskt, men det är också för att stärka relationen,
ja.
Den kursen. Jag kan slänga ut informationen, jag ber så hemskt mycket om ursäkt till er lyssnare att jag inte kommer ihåg den, men det är väldigt mycket kurser just nu.
Gudomlig njutning.
Där satt den. Cirkus Eros kan man gå in på, va? Om man vill ha den informationen. Cirkuseros.se.
Kalle och Jenny Rebinder.
Ja, där satt den. Och de har också otroligt vackert Instagramflöde vill jag säga, med jättesnygga omslagsbilder. Ja. Så in och titta där på deras Instagram också. Mm.
Och de har ju varit verksamma så länge. Så det
det var det jag tänkte komma till också, att de vet vad de sysslar med. Det känns verkligen så att de har det bagaget. Så det kan vi ju rekommendera, utan att ens vara där.
Ja. Jag kan också rekommendera Johan Ekenberg, som har jobbat med tantra i över 30 år. Mm. Han har en kursgård i Värmland som heter Humlebäck. Dit kan man åka som parkurs. Mm. Man kan också åka på andra par eller tantrakurser hos honom där.
Just det.
Mm. Det var där jag började min bana med tantra. Jag kom 2015 på kurs till Johan Ekenberg.
Mm.
Ja, och jag visste bara att jag hade en längtan efter någonting mer, någonting annat. Att jag ville uppleva men någonting annat på ett djupare plan. Mm. Och på den vägen är det.
Ja, fantastiskt.
Ja.
Jag tänkte vi skulle ta... Vi har ju en till lyssnarfråga.
Ja.
Jag tänkte vi skulle komma upp i 3 stycken i alla fall.
Ja, shoot.
Och då tänkte jag att vi gör så här. Att vi sitter ju faktiskt 3 stycken terapeuter, coacher i olika olika skolade. Så att vi samtalar om det här, råden eller vad man ska säga. Och så du får börja, och så får Sara säga och så kan jag säga. Och så får vi se om vi håller med eller om vi har olika infallsvinklar. Och då är frågan är så här. Det handlar om förlåtelse. Eller rättare sagt, frågan är så här. Hur kan man förlåta någon som varit otrogen efter 15 år tillsammans?
Mm.
Vad har du för input där? Nu har du hela munnen full med chokladboll här, men det är helt okej.
Okay. Mm. Ja, hur kan man förlåta? Hur kan man förlåta någon som har varit otrogen? Mm. Den frågan väcker ju väldigt mycket annat i mig. Jag vill veta mera.
Mm.
Vad har de för överenskommelser? Vad hände känslomässigt? Vad var orsaken bakom otroheten? Vilka behov blev tillgodosedda? Vad var det som gjorde att man valde att möta någon annan? Alltså jag vill gärna veta mer. Men ja, jag tror att det finns möjlighet till förlåtelse. Man kan prata om det. Om man kan tillåta sig själv att känna det som känns, att det faktiskt är jobbigt. Kan de olika parterna förstå varandra? Hur det känns för mig när du har varit med någon annan, och kan jag förstå hur det känns för dig när du har varit med någon annan? Så att ja, jag tror att det går att förlåta.
Mm.
Men hur? Ja, jag tror att det är väldigt individuellt hur det ser ut för vilken situation de befinner sig i.
Ja, jag ska köra min input på det hela också, för det blir en bra fortsättning.
Mm.
Det är som sagt väldigt lite information, är det ju. Och det som du var inne på stämmer ju också. Och det är ju högst individuellt.
Mm.
Man vet inte hur dealen ser ut, som du sa. Man vet inte heller på vilket sätt otroheten har skett. För vissa människor så kan... Om det är en ren sexuell kontakt kan vara lättare att hantera än en plinget som vi brukar prata om. Att det är någon som tar min partners tid.
Ja.
Att det måste skrivas godnatt eller att det är känslor involverade. Det kan göra ondare.
Mm.
Så det är ju en del. Och sen också så här, hur fungerar du som person? Har du lätt att förlåta? För du förlåter ju... Att förlåta någon är ju inte heller att godkänna att det var okej, utan det är ju för att själv kunna komma vidare och släppa det.
Ja.
Så det är ju också ett tips, att verkligen så här fråga dig själv, så här, kan jag förlåta? Vad betyder det för mig? Vad har jag för erfarenhet? Det väcker det något trauman?
Mm.
Och om jag säger till mig själv att okej, jag släpper det här, att faktiskt hålla sin egen deal. För att det är ju så, man är ju 2 parter. Om ni pratar om det och ni beslutar för att men vi fortsätter tillsammans, då är det inte schysst mot den som har varit otrogen att lova saker som du själv inte kan hålla heller.
För då har ni faktiskt gjort upp en deal att ja, men det här dyker inte upp igen i diskussioner eller i bråk eller vad det nu kan vara. Mm. Utan nu kör vi på det här. För då har man en överenskommelse.
Mm.
Så det tror jag också är superviktigt. Men som sagt, ytterst individuellt. Man börjar med att fråga sig själv. Hur? Ja. Eller kan jag? Har jag möjlighet?
Mm.
Vad känner du? Vad väcker hos mig?
Mm.
Vill partnern ens komma tillbaka? Det vet man inte heller. Så mer information och individuellt.
Mm.
Sara, vill du ta pucken?
Ja, men jag tycker att ni båda två har sagt väldigt mycket av det jag också hade velat säga. Men om jag går tillbaka till min initiala tanke när jag fick frågan här, så hade jag också tänkt, vi tänker ju ganska lika du och jag, Robert, så att jag hade också gått till, men för det första finns det en önskan om att förlåta. Och oavsett vad syftet är, om det är att fortsätta tillsammans eller att gå isär efter en sån händelse, vad skulle det innebära för mig om jag väljer att inte förlåta? Håller jag kvar vid ett agg, en irritation, en ilska då? Och vad gör den i sådana fall med mig, i mitt system? Och då kan det finnas ett värde, som du var inne på, att förlåta för min skull. För att jag ska kunna släppa ilskan.
Mm.
Och att det, som du sa, inte behöver betyda att jag tycker att det beteendet eller liksom den händelsen som har skett eller om det, hur den är okej. Okay, men jag väljer att släppa min ilska kopplad till den här situationen. Att det tror jag är möjligt och jag tror att det är ett högst liksom individuellt och inre arbete. Du behöver inte ha en överenskommelse med den andra parten eller ens vara i dialog med den andra parten. För själva förlåtelsen är en process i sig som kan ske för min egen skull och för att frigöra mig från känslor kopplade till, till det som har inträffat.
Mm.
Ja, så det korta svaret skulle bli att det går att förlåta, gör det ju, under rätt förutsättningar.
Ja.
Hur, det vet vi ju inte, faktiskt.
Nej.
Med den informationen vi har.
Precis. Nej. Mm.
Så det, jag hoppas att du som ställer frågan har fått lite information i alla fall. Och utgå ifrån dig själv, vad du känner, vad det gör med dig.
Mm.
Vad skulle en förlåtelse betyda? Vad skulle det innebära?
Ja.
Skulle det bli befrielse, eller det som du var inne på, Sara? Mm. Skulle liksom släppa någonting i dig.
Mm.
Skulle kunna gå vidare oavsett om du har, som sagt, i relationen eller vidare.
Mm.
Det är en tung fråga.
Ja.
Bra fråga, tycker jag.
Jättebra.
Väldigt, väldigt bra fråga. Vi har en tittarfråga, tänkte jag säga.
Inte.
I wish. Inte en, men vänta ni bara. Kanal 5, ni kan ringa till mig. Vi har en till. Ska vi ta den?
Mm.
Jag tror att vi har den nedskriven någonstans också. Men jag kan läsa upp den här för dig. Och den är så här, helt enkelt. Det står så här: dina bästa tips för ett lyckat förhållande. Men jag skulle vilja lägga till också, om du fick stoppa in alla verktyg, alla ingredienser i det här perfekta receptet, vad skulle du stoppa in då från båda håll för att det skulle bli ett så fulländat, fullbordat förhållande som möjligt?
Och det här svarar ni också på då? Eller var det bara...
Nej, men vi kan svara allihopa. Vi diskuterar i små grupper. Som vi tar 20 sekunder att diskutera.
Breakout rooms.
Ja, precis.
Mm. Ta reda på kärleksspråket.
Mm.
Vad är mitt kärleksspråk? Vad är mitt partners kärleksspråk? Och använd dig av det kärleksspråk som din partner har.
Mm.
För att det kärleksspråket du har kanske liksom bara, du skjuter rakt över huvudet. Så. Tid tillsammans, visa uppskattning, är ju väldigt viktigt, kan jag tycka. Varje dag, vad uppskattar du med din partner? Men också att lära känna din partner på djupet är en sån sak som gör att det... Alltså, prata om framgångsrika relationer eller man håller relationen över tid.
Mm.
Nej, det försvann helt.
Mm.
Ja, det kanske kommer tillbaka.
Ja, det gör det säkert.
När din partner kommer in i rummet.
Mm.
Lägg ner mobilen. Tidningen.
Mm.
titta personen i ögonen. Om personen påkallar på uppmärksamhet, kolla vädret. Svara då, ja, vad är det du ser? Vad är det med vädret? Om du bara grymtar eller inte är ett dugg intresserad, så är det som att du validerar inte. Du lyssnar inte ens på personen som påkallar på din uppmärksamhet. Så att det är de små mötena i vardagen som gör att det blir en lyckad relation över tid. De små grejerna. Men boka in tid med varandra, gå på dejt, kanske skicka ett kärleksbrev till din partner, uttryck dig. Beröring, närhet, intimitet på de här olika planen. Åk iväg, lämna bort barnen om det går. Nu kommer jag komma till tips, men kanske avsätt en kvart. Ge din partner den beröring du själv längtar efter att få. Och sen så berör din partner dig på det sättet som du precis har visat att du vill bli berörd på. Och sen byter ni. Det finns massor mer. Vad säger ni?
Allt är bra redan sagt. Nej, men absolut. Jag har en bra grej.
Du har en bra grej.
Nej, men en grundgrej bara till er grabbar, kan jag säga. Som jag har hört, eller som jag har fått berättat för mig. Låt henne berätta om sin dag innan du börjar prata om att ligga. Attackera inte så fort de kommer innanför dörren. Det är en sak. Och alltså den är så mycket större än det. Det låter så här klumpigt uttryck. Men jag tror att våra lyssnare har kapacitet att kunna förstora det här. Det betyder att så här, snälla, alltså, möt henne liksom, och var lyhörd och sådana där saker. Och låt henne komma ner i kroppen. Just kvinnor behöver komma ner i kroppen. Speciellt om vi kommer hem. Vi måste byta energi. Och jag undervisar ju också i olika, eftersom jag är kraftigt NLP-skolad, så jobbar jag ju med flow. Jag jobbar ju med metacoaching, jag jobbar med mycket sådana saker. Så att låt henne, eller honom också för den delen, men just nu pratar vi kvinnor, komma ur sitt jobbflow, komma hem och liksom farva ner lite grann. Hur många gånger har vi inte ens hört en önskan och bara skitit i den? Så snälla, kan jag inte bara få komma innanför dörren liksom? Så tips på att få den här intimiteten i form av kanske sex då, eller vad det nu kan vara. Sen möt din partner i hennes eller hans känslor och var lyhörd för partners behov. Och ju mer lyhörd du blir, desto skickligare uppfattas du som också. Jag vet att vi pratade innan vi började spela in här om att så här, du nämnde att din partner hade koll på vilka smaker du tycker om på olika liksom, tilltugg och sånt där. Sånt är ju otroligt uppskattat från båda parter. Ska man ge en gåva, så säger du, vet du vad? Jag har hittat en sån här speldosa som du pratade om när du var liten att du hade. Det är toppen. För det visar verkligen på att du har lyssnat när din partner pratar. Så att det är väl också ett otroligt kraftfullt tips. Var lyhörd din partners behov. Och sen pratade vi kärleksspråken. Ge inte det du vill ha. Ge det din partner vill ha. Och vi hade ett samtal här innan att det var så här, tjänster är ju större att ge, men ett sms med ett hjärta är så lätt att bara skicka iväg. Vi hade samtal med några andra vänner här tidigare. Men det spelar ingen roll, för att är det ett hjärta, flygande hjärtan på Messenger din partner vill ha, så ge Nell honom det. Du har ju bett om det. Det här är mitt kärleksspråk. Jag vill ha bekräftande ord i form av roliga gifs eller vad det nu kan vara. Så varsågod. Jag pratar ditt kärleksspråk. Medan jag kanske vill ha frukost på sängen istället. Så ge inte det du vill ha, utan ge det din partner vill ha. Det är också superviktigt. Och kärleksspråken, de här, de kan man ju också googla sig till mer om. Och vi kommer ha säkert ett helt avsnitt om bara det också. Vi pratar väldigt mycket om det. Ja, sen var det här andra, avsett tid och sånt där, det är ju toppen.
Jag kom på vad det var som jag tappade bort.
Shabba.
Ja, och det är att faktiskt prata på varandra, prata med varandra och lär känna varandra på djupet. Vet du vad din partners favoritfaster heter, till exempel? Vet du vad din partners husdjur hette? Eller var hen bodde i uppväxten. Vet du vad din partner längtar efter i livet? Mm. Hur ser livsvisionen ut hos din partner? Så lär känna varandra.
Mm.
Våga ställa, eller våga, men ställ lite djupare frågor som inte bara handlar om hur dagen har varit.
Just det, precis. Ja, det är bra. Det är en påbyggnad om den här frågan om hennes dag.
Ja.
Fråga även vad favoritgosedjuret hette.
Ja.
Ja, det där är toppen. Mm. Jag kan räkna upp varenda adress du har bott på, Sara, de senaste 20 åren.
Är det för att du har stått?
Ja, just det. Jag hörde att det lät som ett jävligt creepy hot. Liksom. Jag vet nog.
Jag vet var du har bott.
Jag vet alla pojkvänner du har hört. Jag behöver en lista. Nej, det var inte det jag menade. Det lät jäkligt illa. Men det jag menar är att lyssna när din partner pratar.
Mm. Ja.
Mm. Sara, nu får du ta resten här.
Ta resten.
Nej, men var tacksamt att få liksom hoppa på efter de här propsen. Vad grymma ni är. Vilka fantastiska relationscoacher jag får äran att sitta och snacka med. Jag vill först så här, vad är det man gör? Man likar kommentarerna om man håller med på det som ni har tagit upp redan. Och jag kände att jag fick äran att prata lite ansvar kanske här. Att jag skulle vilja uppmuntra till att även fast relationen är ett på många sätt ett samarbete och det finns en överenskommelse att vi gör det här tillsammans och vi är ett team, att ett grundläggande perspektiv kan vara att det är vikten av att ta ansvar för mina känslor, mina behov, min kommunikation och i det också samtala om vad är en diskussion, vad är en dialog eller hur gör vi när vi diskuterar med varandra, hur bråkar vi för att sen kunna bygga vidare på att träna på att uttrycka behov utan att anklaga och träna på att ta emot de uttrycken av den andras behov utan att känna sig anklagad. Och samtidigt som det finns ett samarbete i det här. Så var och en tar sitt eget ansvar för det som de kan göra. Men sen att vi också är medvetna om att det här är någonting som vi ofta kämpar med och som är utmanande. Och därför hjälper varandra längs vägen. Det tror min upplevelse utifrån de paren och individerna som jag har mött i vårt arbete är att det här kan hjälpa relationen väldigt mycket. För man slipper de här kontinuerliga snubblingarna längst vägen. Att reda ut de här sakerna och att faktiskt lyfta fram dem i ljuset. Att det inte bara är ett antagande att vi tar ansvar för våra egna behov, utan det är uttalat och sen när vi tar oss modet att uttrycka dem så finns det också ett samförstånd.
Mm.
Mm. Men jag tror annars så hade ni nog alltså täckt allt.
Ja, det finns ju massa ja. Mer, men det här är ju också det vi alla tre coachar par i.
Ja.
Och med fördel så kan man ju komma till oss och få hjälp med att reda ut de här sakerna för att själva komma fram till en lösning.
Ja.
Som vi säger inom grundcoaching.
Ja.
Mm. Ja.
Så att vi ger det ju verktygen.
Mm. Och jag tänker att det kanske kan vara bra att veta att bara för att man nu tjafsar en del, det blir osämja konflikter, så betyder inte det att relationen är körd.
Nej, säkert. Precis.
Utan det är ju, nej, men har vi balansen i det?
Just.
Det finns någon forskning som säger att fem på en.
Mm.
Alltså om man har en konflikt.
Mm.
Eller om man säger en dålig sak till min partner. Mm. Så behöver jag säga fem bra saker om min partner. För att det ska bli en bra balans. Mm. Och där kan man ju säga, ja, men hur har vi det?
Mm.
Hur många negativa saker säger jag till min partner? Och hur många positiva saker säger jag till min partner?
Mm.
Och är det någonting vi behöver förändra? Mm. Eller är vi nöjda med hur det är?
Mm.
Över tid, när de negativa orden blir fler än de positiva. Ja.
Mm.
Och
Och där i samma, jag vill skjuta till där i samma forskning, eller oftast i samma kapitel tänkte jag säga, men just där med att du måste säga fem snälla saker för att väga upp en, så är det också så att hjärnan förstår ju inte om det är en person som säger en dum sak 100 gånger eller om det är 100 personer som säger det en gång var.
Mm.
Så att det där är också så där att om din partner säger det så många gånger kommer din hjärna börja tro på det din partner säger.
Mm.
Så tänk på vad ni säger till varandra och hur ofta ni säger det.
Ja.
För hjärnan och kroppen lyssnar och tar till sig.
Mm.
Men varför skulle den inte tro på det som sägs? Liksom?
Mm.
Den tar ju, den är ju van att ta kommandon.
Mm.
Och till slut börjar du säga det till dig själv.
Mm.
Så att det där är också det är superviktigt.
Mm. Sen har vi också, när vi blir triggade, när vi går in i fight, flight eller freeze.
Mm.
Jag menar, då kan det vara så att vi faktiskt inte klarar av på egen hand att ta oss tillbaka till oss själva igen. Utan vi kan behöva hjälp av våran partner. Som kanske ser på mig att, men oj, nu disassocierade du, Linda, nu, var är du? Och jag kanske inte ens är medveten själv om att jag har klivit ur den här situationen eller mig själv.
Mm.
Då kan behöva hjälp tillbaka.
Mm.
Och där kan man ju gå kurser och lära sig hur man kan hjälpa varandra att regulera liksom, nervsystemet då, för att må bättre igen.
Mm. Jag vet, vi har pratat om det förut också att det är, så här, det är många som inte förstår att bara för att det är diskussion så behöver det inte vara fight heller. Och det är väldigt väldigt många, men många osäkra män där ute, nu får ni ner en känga tyvärr, men är väldigt, så de tror att, som du sa, nu bråkas det, ska du göra slut nu?
Ja.
Är det över? Så, ja. Nej, vi ska ju prata om en sak.
Ja.
Det här som vi brukar säga, vi tar ut problemet, lägger på bordet, ska vi prata om problemet, vi mot problemet.
Mm.
Så jag ska inte göra slut. Liksom, och det, jag är inte ens arg.
Nej.
Jag vill lyfta ett problem som vi har, som vi ska lösa tillsammans som team. Superintressant. Vi börjar närma oss 1,5 timme, hörrni.
Fantastiskt.
Ja, vi skulle kunna sitta 7 timmar och 23 minuter till, tror jag.
Ja, men utan problem.
För att vara specifik. Har vi någonting som vi vill tillägga, liksom, som vi har glömt? Har du någonting du vill prata om? Så där du vill skjuta till?
Vill man komma på privata tantra-lektioner till mig, så är man välkommen. Man kan komma på halvdagar eller heldagar, dygnsretreat, så här mini-retreat. Komma iväg där jag leder och guidar genom olika tantriska övningar. Man kan också då lära sig de här terapeutiska intimmassagen eller yoni-massage eller linga-massage till exempel.
Och hur gör man då?
Då kontaktar man mig på info@naknacoachen.se.
Snyggt. Och du finns ju också på sociala medier.
Ja, som Nakna Coachen.
Ja,
jag har också en YouTube-kanal med spännande gäster där jag pratar om, mycket om intimitet och tantra.
Superhärligt.
Sårbarhet.
Och jag antar att vi lägger ut alla de här länkarna. Och
vi lägger ut alla länkar vi kan och all information vi kan och klickbara saker i stories och sådär. Som vanligt.
Mm.
Hörru du Sara, vad har vi framöver? Jag vet att när det här avsnittet släpps, vi spelar in det här, det är ju torsdag idag, men det släpps på en söndag. Mm. Då har jag en föreläsning som Robert Brain Buddy Robert.
Mm.
Där jag pratar om ansvar för våra egna tankar, känslor, beteenden, ord. Med ett gäng i Sollentuna den här gången.
Just det.
Så att jag vet redan nu att det kommer gå skitbra. Så att när ni hör det här så har det gått bra, så kan vi väl säga. Jag är skolad i tidslinjer på olika sätt, men just nu så är det lite svårt att hoppa fram och tillbaka. Det här är inte det jag menar med timeline therapy. Liksom. Så det är det. Sen har vi ju som vanligt, då vi tjatar om den här julkalendern, som vi faktiskt hade en vinnare till, Tove Boman, som har fått den nu, visade hon. Hon var jättenöjd. Och den finns ju fortfarande att köpa.
Nämligen.
Den finns på himmelriket.se. Och hörni gänget som sitter här, har vi några rabattkoder? Ska man få dubbla idag?
Ja, men varför inte? Ja. Jag har ju rabattkod på till himmelriket på 20% med koden NAKNACOACH.
Mm. De får bara den idag?
Ja. Det räcker.
Det räcker.
Vi kan
bra.
Inte bräcka det.
Där kan ni köpa alla de här häftiga sakerna som vi provar lite då och då också.
Och jag kan avslöja att jag har fått reda på idag faktiskt att himmelriket kommer att ta in de stavar i kristall som jag har rekommenderat.
Jaså.
För att man själv ska kunna ge sig yoni-massage, att släppa på spänningar för sig själv med sig själv. Så det kommer finnas på himmelriket så småningom.
Superbra. Men wow. Då ska vi...
Håll koll där då.
Ta hem sådana här stav. Och ska vi prova den också. Och så får ni höra om det.
Ja, kul.
Det blir toppenbra. Nu ska vi börja avrunda. Tyvärr, måste jag säga. Det har varit jättemysigt. Och tack Linda
för
att vi fick hänga med dig idag. Det har varit jätteroligt.
Tack själva.
Alltså jag hade höga förväntningar, men det här.
Jag tror så, men det här.
Ja just det, det här var inget. Tänkte hon skulle skjuta ner det.
Nej gud, det har varit fantastiskt. Tack snälla.
Fint. Jag hoppas att det har varit värdefullt och är värdefullt för de som lyssnar.
Ja det hoppas jag också. Och som vanligt kan ni ju skriva Q&A. Vi har ju en sån här som automatiskt kommer på Spotify. Där ni kan skriva om vad ni tyckte om det här avsnittet, står det.
Just det.
Så att det ska bli superkul att se responsen på det här.
Så tack för att ni ville ha mig.
Ja men tack själv. Och till nästa vecka, ta hand om er.
Verkligen, hörs.
Hej.